Kapitel 10. Förändringar. När Perrin lämnade de visas tält funderade han på att ta av sig rocken och se om hans skinn fortfarande satt kvar i ett stycke. Någon tjudrad get var han kanske inte, snarare en hjort med 6 varghonor i hasorna. Han visste inte riktigt hur långt han kommit på sina snabba ben. Det stod i varje fall helt klart att ingen av de visa hade ändrat sig, och de löften de gett honom att inte göra något på eget bevåg hade varit minst sagt vaga. Om Aesidena hade han inte fått några löften alls. Han såg sig om efter systrarna och fick syn på Masuri. Ett smalt rep var spänt mellan 2 träd och över det hängde en grön och röd matta. Den smärta bruna systern rappade den med en mattpiskare av böjda vidjor så att det steg upp små moln av dammkorn som glittrade i förmiddagssolen. Hennes väktare, en stadig kar med mörkt tunt hår, satt i närheten på en nedfallen trädstam och betraktade henne dystert. Rovar Kirklin brukade alltid ha ett leende till hands, men idag var det gömt långt inne. Masuri fick syn på Perrin och gav honom, utan att sluta piska, en blick så full av iskall illvilja att han suckade. Och hon var ändå den av dem som delade hans åsikt. Så mycket som det var troligt att någon skulle göra det i varje fall. En rödstjärtad hök gled förbi ovanför, seglade mellan kullarna på de stigande vindarna utan att röra sina utsträckta vingar. Det skulle ha varit mycket skönt att kunna flyga iväg från allt det här. Men nu måste han ta itu med järnet han hade framför sig istället för att drömma om silver. Efter en nick mot Charlin och spjutjungfrorna som såg ut att ha slagit rot under det stora läderbladsträdet vände sig Perrin om för att gå och stannade tvärt. 2 män var på väg upp för slänten. Den ene var en ale med Cardin Shore i de sedvanliga grå, bruna och gröna nyanserna, pilbåge i hölster på ryggen, fullt pilkoger vid höften och spjuten och en rund lädersköld i handen. Gaul var hans vän, den enda mannen i ale-lägret som inte var klädd i vitt. Hans följeslagare var huvudet kortare, hade bredbrättad hatt, rock och byxor i enkelt mattgrönt tyg och var inte ale. Också han bar ett koger vid bältet och en kniv som var ännu längre och tyngre än ale-mannens, men han bar sin båge i handen. En båge som var betydligt kortare än tjuvflodsmännens långbågar, men ändå längre än Ales hornbågar. Trots kläderna såg han inte ut som en bonde, eller för den delen som en stadsbo heller. Kanske berodde det på det grå håret som var samlat med ett band i nacken och föll ända ner till midjan, och skägget som stod likt en solfjäder över hans bröst. Eller så var det helt enkelt hans sätt att röra sig. Inte alls olikt den andra mannens, ett sätt att glida runt buskarna så att inga grenar knäcktes och inga torra skälkar bröts under fötterna. Det kändes som om det hade gått en lång, lång tid sedan Perrin såg honom sist. När Elias Mashera kommit upp på kullen betraktade han Perrin med gyllene ögon som glimmade svagt under hattbrättet. Hans ögon hade antagit denna färg långt innan Perrins gjorde det. Det var Elias som hade fört Perrin in i vargarnas värld. På den tiden hade han varit klädd i grova skinnkläder. Gott att få se dig igen, pojk, sa han tyst. Hans ansikte glänste av en tunn hinna svett, men inte mer än Gauls. Gjorde du det av med den där yxan till sist? Jag trodde aldrig att du skulle sluta hata den. Det gör jag fortfarande, sa Perrin precis lika tyst. För länge sedan hade den forne väktaren sagt till Perrin att behålla yxan tills han slutade hata den. Men ljus vad han hatade den fortfarande. Och själen hade bara blivit fler sedan dess. Vad gör du i den här delen av världen, Elias? Var hittade Gaul dig? Det var han som hittade mig, sa Gaul. Jag visste inte att han var bakom mig förrän han hostade. Han talade tillräckligt högt för att spjutjungfrorna skulle höra. Det gick nästan att ta på den tystnad som plötsligt sänkt sig över dem. Perrin hade väntat sig åtminstone ett par dräpande kommentarer. Ales humor var inte nådig och jungfrorna brukade gripa varje tillfälle att retas med den grönögde mannen. Men istället lyfte några av kvinnorna sina spjut och sköldar och skakade dem för att visa sitt gillande. Gaul nickade bifall. Elias lät höra ett mångtydigt ljud och drog ner hatten djupare över pannan medan han luktade belåten. Det var inte mycket på den här sidan drakmuren som vann Ales gillande. Jag tycker bäst om att hålla mig i rörelse, sa han till Perrin. Och råkade vara i gelden när några gemensamma vänner berättade att du var ute på resa med den här paraden. Han nämnde inte vilka de gemensamma vännerna var. Det var oklokt att prata för öppet om att tala med vargar. De berättade både det ena och det andra. Sa att de kände lukten av en förändring som är på väg. Visste inte vad det är. Kanske du gör. Jag har hört att du varit ute och jagat med draken återfödd. Jag vet inte, sa Perrin dröjande. En förändring. Han hade inte tänkt på att fråga vargarna om någonting annat än var det fanns stora ansamlingar av människor så att han kunde undvika dem. Till och med här i Gelden kände han ibland hur de klandrade honom för de vargar som dött vid Domais brunnar. Vad för slags förändring? Rand förändrar saker och ting så mycket säkert, men jag kan inte säga vad de menar. Ljus, hela världen slår kullerbyttor även om man inte tar med honom i beräkningen. Allting förändras, sa Gaul avfärdande. Tills vi vaknar driver drömmen fram med vinden. Han betraktade Perrin och Elias. Perrin var säker på att han jämförde deras ögon. Han sa emellertid ingenting om dem. För Ael verkade gula ögon bara vara ännu en av våtlänningarnas märkvärdigheter. Jag går så att ni båda kan prata för er själva. Vänner som inte träffats på länge behöver pratas vid. Salin, är Bane och Cheard här? Jag såg dem jaga igår och tänkte att jag kunde visa dem hur man spänner en båge innan någon av dem råkar skjuta sig själv. Jag blev förvånad när jag såg dig komma tillbaka idag, svarade den vithåriga. De gick ut för att sätta ut kaninsnaror. Det skrattades bland jungfrurna och deras händer fladdrade fram tysta meddelanden. Gaul suckade och himlade med ögonen. I så fall måste jag väl gå och skära loss dem. Det fick nästan lika många av jungfrurna att skratta, däribland Salin. Till Perrin sa han sen, må du finna skugga idag. En vanlig avskedsfras mellan vänner, medan han tog Elias om handleden och gav honom den mer högtidliga hälsningen. Min heder är din, Elias Machera. En besynlig kurre, mumlade Elias medan han såg efter Gaul som smidigt löpte ner för kullen. När jag hostade snodde han runt och var förmodligen beredd att döda mig. Men sen började han skratta istället. Har du någonting emot att gå någon annanstans? Jag känner inte systern som försöker slå ihjäl den där mattan, men jag undviker helst att ta risken med Aes Sedai. Hans ögon smalnade. Gaul sa att du har 3 stycken med dig. Hade du tänkt träffa några fler? Det hoppas jag inte, svarade Perrin. Mashuri sneglade på dem mellan slagen. Snart nog skulle hon få höra om Elias ögon och försöka luska ut vad för andra band han hade till Perrin. Kom, jag borde ändå gå tillbaka till mitt eget läger. Är du orolig för att träffa en Aes Sedai som känner igen dig? Elias tid som väktare hade fått sitt slut när han märkte att han kunde tala med vargarna. En del systrar ansåg att det var den svartes tecken. Han hade varit tvungen att döda andra väktare under flykten. Den äldre mannen väntade tills de kommit dussin ett steg från tälten innan han svarade. Och till och med då talade han tyst, som om han misstänkte att någon bakom dem kunde ha lika god hörsel som dem. Det vore illa nog med någon som känner igen mitt namn. Det är inte ofta väktare rymmer, pojk. De flesta i Sedai släpper godvilligt en man som vill ge sig av. De flesta. Och hur som helst kan hon ändå hitta en hur långt bort man än springer om hon bestämmer sig för att spåra upp en. Men en syster som hittade en rymling skulle ägna all sin lediga tid åt att få honom att önska att han aldrig blivit född. Han rös till. Det var inte av rädsla han luktade utan av en föraning om kommande smärta. Sen skulle hon överlämna honom åt hans egen Aes Sedai bara för att lära honom läxan ordentligt. En man blir aldrig riktigt sig själv igen efter någonting sånt. Innan de började gå ner för sluttningen tittade han bakåt. Det såg verkligen ut som om Ashuri försökte slå ihjäl mattan, som om hon inriktade hela sitt raseri på att piska hål i den. Elias rödstock igen. Ännu värre vore det att springa på Rena. Då skulle jag hellre hamna i en skogsbrand med båda bena brutna. Rena, är det din HD? Men hur skulle du kunna springa på henne? Bandet gör ju så att du vet var hon är. Det fick någonting att röra på sig i Perrins minne. Men vad det än var så försvann det när Elias svarade. Det är många av dem som kan sudda till bandet så att säga. Det kanske de kan allesammans. Man vet inte mycket mer än att hon fortfarande lever. Och det vet jag ändå, eftersom jag inte har blivit tokig. Elias såg hans frågande min och gav till ett strävt skratt. Ljuskar, en syster är också kött och blod. De flesta i varje fall. Tänk själv. Skulle du vilja ha någon annan i huvudet när du vänslades med någon rar tös? Ursäkta mig. Jag glömde att du är gift nu. Det var inte illa ment. Fast jag blev förvånad när jag hörde att du gått och gift dig med en chaldenska. Förvånad? Det var någonting med väktarnas band som Perrin aldrig hade tänkt på. Ljus. För den delen hade han aldrig tänkt på HJ på det sättet. Det verkade lika omöjligt som att någon skulle kunna prata med vargar. Varför förvånad? De började ta sig ner mellan träden som växte på den här sidan av kullen, utan brådska och utan att ge mycket ljud ifrån sig. Perrin hade alltid varit en god jägare, van vid skogsliv, och Elias rubbade knappt löven där han gick utan gled smidigt fram genom undervegetationen utan att en gren rörde sig. Han kunde ha hängt bågen över axeln nu, men bar den fortfarande i handen. Elias var en försiktig man, särskilt bland människor. Tja, för att du är en stillsam figur, och jag skulle ha trott att du skulle gifta dig med någon annan med samma lynne. Vid det här laget måste du veta att chaldenerna inte är särskilt stillsamma av sig, utom jämte mot främlingar. Ena stunden håller solen på att explodera, och nästa är hela saken bortglömd och förbi. Får en Arafelier att verka trög och en Domainier att verka trist. Plötsligt sprack Elias upp i ett flin. Jag levde ett år med en chaldenska en gång. 5 av veckans dagar skrek Mayra åt mig så att det slog lock för öronen och kastade ibland en och annan tallrik mot mitt huvud. Men varenda gång jag började fundera på att lämna henne ville hon försonas, så jag kom aldrig riktigt iväg. Det slutade med att det var hon som lämnade mig. Sa att jag var för behärskad för hennes smak. Hans hesa skratt var fullt av minnen. Men samtidigt gned han sig på ett gammalt bleknat ärr han hade på kinden. Det såg ut att ha åstadkommits av en kniv. Sån är inte fel. Det lät som att vara gift med Ninniv. Ninniv med tandverk. Jag menar inte att hon inte blir arg ibland, tillstod han motvilligt. Men hon brukar aldrig skrika eller kasta saker omkring sig. I varje fall skrek hon inte särskilt ofta, och istället för att flamma upp och försvinna var hennes vrede glödhet från början och höll i sig tills den svalnade. Elias sneglade på honom. Om jag någonsin känt lukten av en kar som försöker smita undan en hagelskur. Du har förstås daltat med henne hela tiden, inte sant? Mild som mjölk och aldrig en morgning, aldrig höjt rösten. Självklart inte, protesterade Perrin. Jag älskar henne. Varför skulle jag skrika åt henne? Elias började muttra för sig själv, men Perrin hörde förstås vartenda ord. Bränner mig. Om någon vill sätta sig på en huggorm är det hans eget bekymmer. Inte min sak om han vill stå och värma händerna när taket brinner. Skulle han tacka mig? Nej, så ta mig den svarte. Det skulle han inte. Vad pratar du om? Frågade Perrin uppfordrande. Han tog Elias i armen och fick honom att stanna under ett snöbärsträd där de flesta av de taggiga bladen fortfarande var gröna. Det var det inte mycket annat som var här, bara några klängväxter som envist hängde sig kvar. Fail är varken någon huggorm eller något brinnande tak. Vänta tills du träffat henne innan du börjar prata om henne som om du kände henne. Elias kammade irriterat sitt långa skägg med fingrarna. Jag känner chaldenerna, pojk. Det där året är inte enda gången jag varit där.
Jag har inte träffat mer än kanske 5 saldenska kvinnor som jag skulle kalla fogliga eller ens milda till sättet. Nej, hon är ingen huggorm. Jag slår vad om att hon är en panter. Morra, inte bränne dig. Jag sätter mina stövlar på att hon skulle le om hon hörde mig säga det. Perrin öppnade ilsket munnen men stängde den igen. Han hade inte märkt att han morrade djupt nere i halsen. Fail skulle faktiskt li om någon kallade henne för panter. Du kan inte mena att hon vill att jag ska ryta åt henne, Elias. Jo, det kan jag. Det är högst troligt i varje fall. Hon kan ju för all del vara den sjätte, kanske. Låt mig prata till punkt. De flesta kvinnor antingen stirrar på henne eller blir kalla som is så snart man höjer rösten. Och innan man vet ordet av har man börjat gräla om att man är arg, vad det än var som fick det att hetta till från början. Men om man sväljer sin vrede när man är med en saldenska är det samma sak som att säga att hon inte är stark nog att mäta sig med en. Om du förolämpar henne på det sättet ska du vara glad om hon inte ger dig din egen mjälte till frukost. Hon är inte som töserna från Bortre Märding som väntar sig att man ska sitta vackert när hon pekar och hoppa när hon knäpper med fingrarna. Hon är en panter och väntar sig att hennes make också ska vara en panter. Ljus. Jag vet inte vad jag gör. Att ge en man råd om hans egen hustru är ett bra sätt att få tarmarna utspilda på marken. Nu var det Elias tur att morra. Han rättade till hatten med en knyck fast det inte behövdes och såg sig om med rynkade ögonbryn som om han övervägde att försvinna in i skogen igen. Sen tryckte han ett finger i bröstet på Perrin. Hör nu här, jag förstod från början att du inte bara är någon vilsen stackare. Och när jag la ihop det jag hört från vargarna med att du av en händelse är på väg för att leta rätt på den där profeten tänkte jag att du kanske kunde behöva en vän som täcker ryggen åt dig. Fast vargarna sa förstås ingenting om att du är ledare för de där näpna röda lansiärerna från Maine. Inte gål heller. Inte förrän vi såg dem. Om du vill att jag ska stanna gör jag det. Om inte finns det många delar av världen som jag ännu inte har sett. Jag kan alltid behöva en vän till, Elias. Kunde det vara så att Fail verkligen ville att han skulle ryta åt henne? Han hade alltid vetat att han skulle kunna göra någon illa om han inte var försiktig. Och därför hade han alltid försökt hålla sitt humör under sträng kontroll. Man kunde göra folk lika illa med ord som med knytnävarna om det var fel ord. Ord man inte menade egentligen men som man råkade säga ändå för att man var arg. Det var omöjligt. Det måste det vara. Ingen kvinna skulle tolerera sånt, vare sig från sin make eller någon annan man. Ropet från en blåfink fick Perrin att titta upp med ett ryck och spetsa öronen. Ljudet kom så långt bort ifrån att till och med han hade svårt att uppfatta det. Men strax hördes drillen igen, närmare den här gången, och så en gång till, ännu närmare. Elias såg på honom och höjde ena ögonbrynet. Han kände säkert igen den lilla gränslandsfågelns läte. Perrin hade lärt sig det av scenarierna. Däribland Mashima, och i sin tur lärt ut det till tjuvflodsmännen. Vi får sällskap, sa han till Elias. Snart syntes de, 4 ryttare som kom ridande i kort galopp och var framme innan han och Elias hunnit ner för slänten. Barrelane red först över den grunda ån, tätt följd av Anura och Galin och med en kvinna i ljus kapuschongförsedd mantel vid sin sida. De svepte förbi Mainer-lägret utan att ägna det en blick och höll inte in förrän de kommit fram till det röd- och vitrandiga tältet. Några av scenarierna hastade fram för att hålla i betsel och stigbyglar och Barrelane och hennes sällskap var inne i tältet innan dammet hunnit lägga sig efter deras ankomst. På det hela taget orsakade deras ankomst en avsevärd uppståndelse. Från tjuvflodsmännen steg ett sål som bara kunde beskrivas som förväntansfullt. Den oundvikliga skocken av Fails unga narrar kliade sig i huvudet och stirrade på tältet medan de pladdrade upphetsat sinsemellan. Grady och Nild betraktade också tältet från sin plats bland träden och böjde sig då och då närmare varandra för att tala trots att ingen var inom hörhåll. Det ser inte ut som någon vanlig artighetsvisit, sa Elias tyst. Se upp med Galin. Han kanske kan vara farlig. Känner du honom, Elias? Jag vill gärna att du stannar, men om det finns risk att han berättar för någon av systrarna vem du är. Perrin ryckte uppgivet på axlarna. Sheonid och Masuri kan jag kanske stoppa. Det trodde han i varje fall. Men däremot tror jag att Anura gör precis som hon vill. Och vad ansåg hon egentligen om Mashima? Åh, inte känner Bertrand Galin simpelt folk som Elias Machera, svarade Elias med ett snett leende. Fler narrar känner när en Jack än när en Jack känner. Däremot känner jag till honom. Han kommer inte att gå emot dig eller gå bakom din rygg. Men av de båda är det Berylane som har hjärnan. Hon har hållit Tyr borta från Maine genom att spela ut terrängerna mot Illienborna sedan hon var 16. Berylane vet hur man manövrerar, men det enda Galin begriper sig på är anfall. Han är bra på det, men ser aldrig någon annan väg och ibland tänker han inte efter först. Så pass mycket har jag också räknat ut, muttrade Perrin. Berylane hade i varje fall med sig en budbärare från Aleandri. Hon skulle knappast ha kommit störtande på det viset med en ny kammarjungfru. Då återstod bara frågan varför Aleandri behövde en budbärare för att framföra sitt svar. Det är nog bäst att jag tar reda på om det är goda nyheter, Elias. Sen ska vi prata om vad som finns söderut. Och så ska du få träffa Feil, tillade han innan han vände sig bort. Söderut ligger Domesvalget, ropade den andra efter honom. Eller det närmaste jag tror man kommer det, nedanför Stora Fördärv. Än en gång tyckte sig Perrin höra ett svagt åskmuller från väster. Det skulle sannligen vara en behaglig förändring. I tältet gick Breen runt med ett tvättfat med rosendoftande vatten och tvättlappar till händer och ansikten som hon räckte fram med stela nigningar. Meg din neg ännu stelare när hon från en bricka serverade bägare med vinbål, gjord på de sista av de torkade blåbären att döma av doften, medan Lini vek ihop den nyanländas tunna mantel. Det var någonting besynligt med hur Berylane och Feil stod på varsin sida om den främmande kvinnan och Anura bakom, alla fokuserade på henne. Hon var medelålders och hade en grön näthetta som samlade ihop det mörka håret innan det föll ner till hennes midja och skulle kanske ha varit vacker om inte näsan varit så lång och om hon inte satte den i vädret på det viset. Trots att hon var kortare än både Feil och Berylane lyckades hon ändå på något vis se ned på Perrin längs denna näsa och utsätta honom för en sval mönstring från stövelsulorna till kalufsen. Till skillnad från nästan alla andra blinkade hon inte när hon såg hans ögon. Ers majestät, förkunnade Berylane högtidligt så snart Perrin steg in i tältet. Tillåt mig att presentera först Perrin Ibarra av Chewfloden i Andor, personlig vän till och sändebud för draken återfödd. Den långnästa kvinnan svarade med en sval nick och Berylane fortsatte nästan omedelbart. Först Ibarra, välkomna till ert läger, Aleandri Maritha Kigarin, drottning av Galden, signad av ljuset, försvarare av Garens mur, som gläds att kunna emotta er personligen. Galin, som stod vid tältets vägg, rättade till lappen över ögat och höjde vinbägaren mot Perrin med ett triumferande leende. Av någon anledning gav Feil Berylane en hård blick. Perrin var nära att tappa hakan. Aleandri själv. Han undrade om han borde böja knä, men bestämde sig efter en alldeles för lång paus för att buga istället. Ljus. Han hade ingen aning om hur man handskades med en drottning. Särskilt inte en som dykt upp ur det blå utan eskort och utan en enda juvel på sig. Hennes mörkgröna ridklänning var sydd i ett enkelt ylletyg och helt osmyckad. Efter de nyheter jag nyligen mottagit, sa Aleandri, ansåg jag att jag borde komma till er först, Ibarra. Hennes röst var lugn, ansiktet slätt, blicken högdragen. och var den inte dessutom synligen uppmärksam så kom han från Terrens brygga. Det var bäst att gå med försiktiga steg tills han visste hur landet låg. Ni har kanske inte hört det, fortsatte hon, men för 4 dagar sedan intogs Ilien av draken återfödd. Må ljuset välsigna hans namn. Han har iklätt sig lagerkronan, som vad jag förstår nu kallas för svärdskronan. Feil tog en bägare från Maegdins bricka och viskade mycket tyst. Och för 7 dagar sedan intogs Ibordar av Shonchen. Inte ens Maegdin verkade höra någonting. Om Perrin inte redan hade tagit sig samman skulle han verkligen ha gapat nu. Varför berättade Feil det så här istället för att vänta på att han fick höra det från kvinnan som måste ha berättat det för henne? Han upprepade hennes ord med en röst som alla i tältet kunde höra. En hård röst. Men det var enda sättet att hålla den stadig. De hade tagit Ibordar också. Ljus. Och för 7 dagar sedan. Samma dag som Grady och de andra hade sett kraften vävas över himlen. Det kunde förstås vara ett sammanträffande, men ville han hellre att det skulle ha varit de förlorades verk. Anora snörpte på läpparna och tittade ner i sin bägare innan han hunnit tala till punkt, och Barrowlane såg ett ögonblick häpet på honom. De visste att han inte hade känt till det som hänt i Ibordar när de red till Bertel. Ali Andri nickade bara, minst lika behärskad som den grå systern. Ni förefaller vara anmärkningsvärt välinformerad, sa hon, och kom ett par steg närmare honom. Jag betvivlar att flodbåtarna kommit med de första ryktena från Jehanna ännu. Själv fick jag veta det först för ett par dagar sedan. Flera av köpmännen håller mig upplyst om vad som händer i världen. Jag misstänker, tillade hon torrt, att jag kan lägga ett gott ord för dem hos hans nåd drakens profet om det skulle bli nödvändigt. Äntligen kunde han känna hennes lukt och ändrade genast uppfattning om henne, men inte till det sämre. Utåt sett var drottningen sval och reserverad, men hennes doft var fylld av osäkerhet med inslag av rädsla. Han trodde inte att han skulle ha kunnat hålla så god min om han hade känt sig på det sättet. Det är alltid bäst att veta så mycket som möjligt, sa han med tankarna halvt på annat håll. Bränne mig, tänkte han. Det här måste jag se till att Rand får veta. Även i Sherry anser vi att köpmännen är goda källor till kunskap, sa Feil. Hon ville ge för handen att det var på så vis Perrin fått höra nyheten om Ibordar. De verkar veta vad som har hänt 1000 mil bort flera veckor innan ryktena börjar gå. Hon såg inte på Perrin, men han visste att hon vände sig lika mycket till honom som till Ali Andri. Vad hon sa var att Rand redan visste, och hur som helst fanns det inget sätt att varsko honom i hemlighet. Kunde Feil verkligen vilja att han skulle... Nej, det var otänkbart. Jag ber om ursäkt, Ali Andri, sa han artigt. Jag tänkte på Rand. Draken återfödd. Naturligtvis var det otänkbart. Alla stirrade på honom, till och med Lini, Maegdin och Breen. Anuras ögon var stora och runda och Galin stod med öppen mun. Sen slog det honom. Han hade just tilltalat drottningen vid förnamn. Han tog en bägare från Maegdins bricka och hon reste sig från sin nigning så hastigt att hon nästan slog den ur handen på honom. Han viftade undan henne med en frånvarande gest och torkade av sin blöta hand på rocken. Han måste samla sig, fick inte låta tankarna sätta av åt 9 olika håll på samma gång. Elias fick tro vad han ville. Feil skulle aldrig... Nej, koncentration. Ali Andri återvann snabbt jämvikten. Sanningen att säga var hon den som verkade minst förvånad av alla, och hennes lukt var densamma hela tiden. Jag sa just att det verkade klokast att komma till er i hemlighet först, Ibarra, sa hon med sin svala röst. Först Telabin tror att jag fortfarande promenerar för mig själv i hans trädgård som jag lämnade genom en port som ingen brukar använda. När vi red ut från staden var jag Anura Sedes kammarjungfru. Hon strök över kjolen med fingertopparna och skrattade lätt. Till och med hennes skratt var svalt, så svårt att få ihop med vad hans väderkorn sa honom. Flera av mina egna soldater såg mig, men ingen kände igen mig med uppdragen huva. I dessa tider var det förmodligen det klokaste att göra, sa Perrin försiktigt. Men förr eller senare måste ni lägga korten på bordet, på ett eller annat sätt. Artigt och sakligt, det var rätt metod. En drottning ville knappast behöva höra på en massa ovidkommande pladder. Och han ville inte göra fel besviken genom att uppföra sig som en bondtölp igen. Varför komma hit överhuvudtaget? Ni hade bara behövt skicka ett brev eller meddela Barrelane ert svar. Ställer ni er bakom Rand eller ej? Vilket det än blir lovar jag att ni ska komma välbehållen tillbaka till Beartle. Det var en bra sak att säga. Även om det fanns annat som gjorde henne rädd måste en av orsakerna vara att hon var här ensam. Fail iakttog honom förstulet medan hon läppjade på sin vinbål och log mot Alliandry. Men han såg att hon kastade en hastig blick åt hans håll. Barrelane brydde sig inte om att låtsas utan betraktade honom helt öppet. Hon kisade en aning och lät inte blicken lämna hans ansikte. Anura såg lika uppmärksam ut, lika tankfull. Trodde allihop att han skulle snubbla över sin egen tunga igen. Istället för att svara på den viktiga frågan sa Alliandry. Mains första dam berättade mycket om er, först Ibarra. Och om draken återfödd, må ljuset välsigna hans namn. Det sista lät som en utan tilläxa, ett tillägg som kom av sig självt. Jag kan inte träffa honom innan jag fattar mitt beslut, så jag ville träffa er istället. Göra en egen bedömning av er. Man kan få veta mycket om en man utifrån dem han väljer att föra hans talan. Hon böjde ansiktet mot bägaren som hon höll i händerna och blickade upp mot honom genom ögonfransarna. Hos Barrelane skulle det ha varit en del i kurtisen. Men Alliandry verkade snarare iaktta den varg som hon var säker på att hon stod inför. Jag såg också era baner, sa hon tyst. Mains första dam nämnde inte dem. Perrin grimaserade ilsket innan han hann hejda sig. Så Barrelane hade berättat mycket om honom. Vad hade hon sagt? Baneren är där för att synas. Vreden gav hans röst en strävhet som var svår att tvinga tillbaka. Barrelane var en kvinna som skulle behöva att någon röt åt henne. Tro mig, det finns inga planer på att återupprätta Manor Theron igen. Så där ja, hans ton var lika sval som Alliandrys. Vilka är ert beslut? Rand kan få hit 10 000 man, eller 100 000 på ett ögonblick eller nära nog. Och kanske måste han det. Shornchen, både i Amador och i Bordar. Ljus, hur många var de? Alliandry läppjade förnämt på vinbålen innan hon tog till orda och än en gång undvek hon att svara på frågan. Som ni säkert vet florerar 1000 olika rykten och även de vildaste kan vara sanna nu när draken är återfödd. Främlingar som påstår sig vara ättlingar till Arthur Hökvinges härar plötsligt uppenbarar sig och självaste vita tornet är söndrat av en revolt. En angelägenhet för Aes Sedai, sa Anura vast. Det angår ingen annan. Barrelane gav henne en irriterad blick som hon gjorde min av att inte se. Alliandry hajade till och vände sig bort från Anura. Drottning eller ej, hon ville inte bli tilltalad med den tonen av en Aes Sedai. Hela världen är upp och ner, först Ibarra. Jag har till och med hört rykten om ejlkrigare som skövlat en by här i självaste Gelden. Men ens insåg Perrin att hon inte bara var ängslig för att förolämpa en Aes Sedai. Alliandry betraktade honom avvaktande. Men vad väntade hon på? Att han skulle lugna henne? De enda ejl som finns i Gelden är med mig, sa han. Shornchen är kanske arvtagare till Arthur Hökvinges härar. Men Hökvinge är död sedan 1000 år. Rand har redan tagit hand om dem en gång och kommer att göra det igen. Han mindes Fam lika klart som han mindes Dumais brunnar, trots att han hade försökt glömma. De Shonshen som var där kunde omöjligen ha varit tillräckligt många för att inta Amador och Ibodar. Inte ens med sina Damainer. Balwer påstod att de hade tarabonesiska trupper också. Och det kanske kan glädja er att höra att de upproriska Eishedena stöder Rand. Snart kommer de i varje fall att göra det. Det var vad Rand hade sagt, att det var en handfull Eishedir som inte hade någon annanstans att ta vägen än till honom. Perrin var inte lika säker. Enligt de rykten han hört i Geldan hade dessa systrar en här med sig. Visserligen utgjordes enligt samma rykten denna handfull systrar av fler än vad som fanns i hela världen, men likväl. Ljus, han önskade att någon kunde säga någonting lugnande till honom. Vi kan väl sätta oss ner, sa han. Jag ska svara på alla frågor ni kan tänkas ha för att hjälpa er att fatta ert beslut. Men vi kan lika så gott göra det bekvämt för oss. Han drog fram en av fällstolarna och kom i sista stund ihåg att inte sätta sig så tungt, men den knarrade ändå under honom. Lini och de andra tjänarna for runt och drog fram stolar så att de bildade en cirkel tillsammans med hans. Men ingen av de andra kvinnorna gjorde min av att sätta sig. Aliandri stod och betraktade honom och resten såg på henne. Utom Galin som bara skänkte upp en ny bägare åt sig ur silverkannan. Perrin insåg att Feil inte hade öppnat munnen sedan det hon sa om köpmännen. Berylanes tystnad var han lika tacksam för som för att hon lät bli att fladdra med ögonfransarna åt honom när drottningen var där. Men Feil skulle gärna ha fått hjälpa honom just nu. Bara något litet råd. Ljus, hon visste 10 gånger så mycket som han om vad man borde säga och göra i en sån här situation. Han undrade om han borde stå upp som de andra, ställde ifrån sig sin vinbägare på ett av de små borden och bad Feil prata med Aliandri. Om det är någon som kan få henne att inse vilken väg som är den rätta så är det du, sa han. Feil gav honom ett uppskattande leende men höll hand för tunga. Plötsligt sträckte Aliandri ut handen med sin bägare åt sidan utan att titta, som hon förväntade sig att det skulle finnas en bricka där. Det gjorde det också, precis i tid för att hindra bägaren från att falla till golvet. Meigdin, som var den som höll i brickan, muttrade någonting som han hoppades att Feil inte hört. Feil var inte nådig mot tjänare som använde den sortens språk. Han började ställa sig upp när Aliandri kom emot honom, men till hans förskräckelse knäböjde hon graciöst framför honom, grep med sina händer om hans och vred dem så att hennes låg med handflatorna utåt mellan hans handflator. Hon höll så hårt att det måste ha smärtat henne och han var helt säker på att han inte kunde dra sig loss utan att göra henne illa. Under ljuset svarade hon med stadig röst medan hon såg upp i hans ansikte. Svär jag, Aliandri Maritha Kigarin, min trohet till först Perrin Ibarra av Tjufloden. Jag svär att lyda och tjäna honom nu och för alltid, såvitt han inte av egen vilja väljer att göra mig fri. Mitt land och min tron är hans och jag överlämnar dem i hans hand. Detta svär jag. Tystnaden som följde bröts endast av Galins flämtning och den dova dunsen när hans bägare träffade mattan. Sen hörde Perrin Fails röst. Än en gång viskade hon så tyst att ingen annan kunde ha urskilt hennes ord. Under ljuset emottar jag ert löfte och ska försvara och beskydda er och de era genom stridens larm och vinterns vinande vindar och allt som framtiden må bringa. Geldens land och tron ger jag er som min trogna vasall. Under ljuset emottar jag. Det måste ha varit så man mottog en trohetsed i Shaldre. Ljuset var ett tack att hon hade för fullt upp med att stirra på honom för att se hur våldsamt Berylane nickade för att få honom att göra samma sak. De båda såg nästan ut som om de hade väntat sig det här. Anura stod däremot med munnen på vid gavel och verkade lika förbluffad som han, ungefär som en fisk som just sett allt vatten försvinna kring sig.
Varför? Frågade han vänligt utan att bry sig om Fails irriterade väsning och Barrowlanes uppgivna grymtning. Bränner mig, tänkte han. Jag är bara en förbannad smed. Ingen svor sin trohet till en smed, och en drottning svor inte någon sin trohet. Man har sagt mig att jag är Taveren. Ni kanske är av en annan mening om en timme. Jag hoppas att ni är Taveren, Ishnod. Ärlig Andrew skrattade, men inte något roat skratt. Hon grep ännu hårdare om hans händer, som om hon var rädd att han skulle dra åt sig dem. Det hoppas jag av hela mitt hjärta. Jag fruktar att ingenting mindre än så kan rädda Gelden. Jag nådde detta val nästan så snart Mains första dam talade om för mig varför ni är här, och att möta er har bara bekräftat vad jag trodde. Gelden behöver ett skydd som jag inte kan ge, så plikten kräver att jag finner det annorstädes. Ni kan ge det, ni och hans nåd draken återfödd. Må ljuset välsigna hans namn. Sanningen är den att jag skulle svära direkt i honom om han vore här. Men ni är hans man. Genom att svära till er svär jag också till honom. Hon tog ett djupt andetag och tvingade fram ännu ett ord. Snälla. Nu luktade hon av desperation och rädslan sken i hennes ögon. Likväl tvekade han. Detta var allt Rand kunde önska sig och mer därtill. Men Perrin Ibarra var bara en enkel smed. Det var han. Skulle han fortfarande kunna säga det om han gjorde detta? Ärlig Andrew stirrade bedjande upp mot honom. Verkade Taveren på sig själva också, undrade han. Under ljuset emotar jag, Perrin Ibarra, ert löfte. När han äntligen uttalat alla orden som Fail viskat var han alldeles torr i halsen. Nu var det för sent att stanna upp och tänka efter. Med en lättad flämtning kysste Ärlig Andrew hans händer. Perrin trodde aldrig han varit så generad i hela sitt liv. Han reste sig hastigt upp och drog henne på fötter och insåg att han inte visste vad han skulle göra härnäst. Fail, strålande av stolthet, viskade inga fler ledtrådar. Barrowlane log också med en min så lättad som om hon just hade blivit räddad ur ett brinnande hus. Han var säker på att Anura skulle ta till orda. Eishedir hade alltid mycket att säga, särskilt när det fanns tillfälle att ta befälet. Men den grå systern höll bara fram sin vinbägare mot Maegdin för att få den påfylld. Anura betraktade honom med outgrundlig uppsyn. Det gjorde för den delen Maegdin också, till den grad att hon fortsatte hälla tills vinbålen rann ut över Eishedirs handled. Vilket fick Anura att haja till och stirra ner på bägaren som om hon hade glömt att den fanns. Fail rynkade pannan. Lini såg ännu bistrare ut och Maegdin skyndade sig efter en handduk för att torka av systerns hand, hela tiden muttrande för sig själv. Fail skulle krevera om hon någonsin fick höra vad Maegdin muttrade. Perrin insåg att han tog för lång tid på sig. Eliandri slickade sig ängsligt om läpparna. Hon väntade sig mer, men vad? Nu när vi är klara här får jag se till att hitta profeten härnäst, sa han. Men grimaserade åt sig själv. Det var för abrupt. Han hade ingen känsla för att umgås med ädlingar, än mindre drottningar. Jag förmodar att ni vill tillbaka till Birtel innan någon vet att ni lämnat staden. Det sista jag hörde om hans nåd drakens profet var att han var i Abila, sa Aliandri. Det är en tämligen stor stad i Amardicia, kanske 50 rastmil söderut. Detta fick Perrin att rynka pannan, men han skyndade sig att släta ut sina drag. Så Balwer hade alltså haft rätt. Att han hade rätt om en sak betydde inte att han hade det om allt. Men det kunde vara värt besväret att höra vad mannen hade att säga om vitrockarna. Och Sjonsen. Hur många tarabonesiska soldater? Fail gled fram till hans sida, la handen på hans arm och log varmt mot Aliandri.
Inte kan du mena att du tänker skicka iväg henne nu, älskade. Inte när hon just har kommit. Låt oss få sitta här inne i svalkan och prata en stund innan hon måste rida tillbaka. Jag vet att du har viktiga saker att sköta om. Med viss ansträngning lyckades han låta bli att stirra på henne. Vad kunde vara viktigare än drottningen av Gelden? Sannligen ingenting som någon skulle låta honom göra i varje fall. Uppenbarligen ville hon tala med Aleandri utan att han var med. Förhoppningsvis skulle hon berätta varför senare. Förhoppningsvis skulle hon berätta alltihop. Elias trodde kanske att han kände chardinerna, men Perrin hade lärt sig på egen hand att endast en idiot försökte gräva fram alla sin hustrus hemligheter. Eller låta henne få veta vilka han redan hade fått upp i ljuset. Säkerligen borde hans avsked till Aleandri vara lika högtidligt som välkomsthälsningen. Men han lyckades åstadkomma en tämligen elegant bugning och bad om hennes tillåtelse att lämna henne. Hon neg djupt och mumlade att han visade henne allt för stor ära, och så var det över. Förutom att han knyckte på nacken åt Galin att följa med ut. Perrin betvivlade att Fail skulle skicka iväg honom och ville ha majenaren kvar. Vad var det hon ville tala om med drottningen? När de kom ut gav den enögde officeren honom en dunk på axeln som skulle ha fått en klenare man att vackla. Bränner mig, jag har aldrig hört talas om någonting liknande. Nu kan jag verkligen påstå att jag sett Tavaren i verksamhet. Vad ville ni mig? Och vad skulle han svara på det? Just då hörde han ilskna rop från majenerlägret, ett gräl att döma av ljudet, tillräckligt höga för att tjuvflodskararna skulle ställa sig upp och spana bort mellan träden trots att kullen var i vägen. Låt oss först se vad det där handlar om, sa Perrin. Det skulle ge honom tid att tänka, både på vad han skulle säga till Galin och andra saker.